Du håller ett krampaktigt tag i kartan med din vänstra hand och ser ner på kompassen i din andra. Fan, fan, fan. Du har hela tiden följt kompassen åt norr, men av någon anledning stämmer inte kartan. Jag lovar att Stefan inte uppdaterat de här kartorna sedan typ 70-talet, tänker du surt för dig själv. Du kikar ner på din klocka på armen. Redan över en timme sen och du har missat nästan hela svensklektionen. Du sätter dig ner på en sten och försöker minnas vad du ska göra i en sån här situation. I vanliga fall hade det ju bara varit att ringa någon. Men tydligen tycker Stefan att det är fusk att ha med sig mobilen ut när ni har orientering. Jävla skitgubbe. Det enda du kommer på är att du ska krama ett träd. Du sitter och funderar på hur det ska hjälpa dig när du hör ett ljud. Det låter som en röst. Du flyger upp från stenen och börjar ropa tillbaka. Det måste ju vara någon av dina klasskompisar. Du lyssnar igen. Men det är ingen som ropar något. Det är någon som gråter. Du går långsamt mot ljudet. När du kommer fram till en glänta ser du något litet och tanigt som sitter där mitt på mossan och ger ifrån sig hulkande gråt. Du fryser till när du sätter ner foten på en torr kvist som bryts av. Varelsen vänder sitt lilla ansikte mot dig. Och innan du hinner förstå vad du sett flyger den på dig. Den är så tung. Så fruktansvärt tung.
Jag heter Miriam. Och jag heter Malin. Välkomna till Folktropodden. Hej och välkomna tillbaka till avsnitt 3 på våran sommarsäsong.
Hallå. Vi spelade ju in ganska nyligen så det har väl kanske inte hänt så där mega mycket sen sist.
Nej, så är det ju. Det har ju varit mycket planering och fix. För nu när vi spelar in det här är det ju bara en vecka kvar tills du gifter dig.
Japp.
Och jag är ju ganska involverad i det där. Så det har ju blivit mycket fix och tricks och ja, fixa ihop de sista grejerna.
Ja, precis. Så vi har ju typ umgått varje dag. Så att det blir svårt att säga vad som har hänt.
Sådär, ja, men det är inte så att vi har så mycket att berätta för varandra.
Nej, inte precis. Men vi insåg ju det nu när vi pratade om så här, men vad ska vi säga har hänt sen sist då? Jag ska ju gifta mig snart. Men då insåg vi att bröllop är ganska vidskeplig.
Ja, precis. Det finns ju väldigt mycket folktro kopplat till det. Mer än vad jag trodde till och med faktiskt.
Mm. Speciellt det här klassiska, det här någonting gammalt, nytt, lånat och sådär.
Mm.
Det verkar ju som att ganska många faktiskt följer.
Jag tror väldigt många gör det som en rolig grej.
Ja.
Att både att det känns lite traditionellt och roligt. Och även att alltså jag tror också att det finns många som är lite sådär smygtroende. Att tänk om det ligger något i det. Varför inte, alltså varför chansa liksom? Då
ja, just det.
Då kör man ändå. För det skadar ju ingen att ha någonting blått på sig. Liksom.
Ja, för till exempel jag kommer ju ha ett ganska otraditionellt bröllop på flera sätt. Vi följer ju inte så här, ja men många grejer som folk brukar ha som första dans eller att man skär upp tårtan tillsammans, sådana grejer.
Allt som är lite jobbigt.
Allt som är lite jobbigt. Och det är faktiskt flera som har liksom uttryckt sin, ja men inte att de är upprörda, det är väl ingen som bryr sig.
Besvikelse kanske.
Ja, vilket jag tycker är så intressant, att det är så här, men så ska det ju vara.
Men har inte det att göra med då, att folk har föreställningar om hur det ska vara att gå på ett bröllop? Och att man liksom på något vis vill se det. Lite som att på julafton så ska vi se Kalle klockan 3 och det ska stå en julskinka på bordet. Att det finns någon trygghet i att man följer någon form av regler.
Det är lite intressant det där med att mycket gammal vidskeplighet och en tro, så här folktro, tro på folktro har lett till traditioner som vi nu inte vill bryta, även fast vi kanske inte tror på det längre.
Mm.
Tydligen är det här med kasta ris också ju, att man skulle vara fertil eller något sånt där.
Precis, fruktbarhet.
Ja.
Och att slöjan skulle skydda mot onda andar.
Mm.
Visste jag inte. Du har ju ingen slöja, så att fasiken alltså. Ja. Kommer gå till helvete det här.
Ja, verkligen. På många sätt kan det gå.
Så är det ju. Det blir vare sig barn eller er, tänkte jag.
Nej, precis. Nej, men det är mycket som lever kvar, tydligen.
Mm. Och det finns ju också något fint i traditioner, även om jag själv absolut inte är traditionsenlig.
Mm.
När det kommer till, jag är säkert det mer än vad jag tror, men inte just när det kommer till bröllop kanske.
Nej.
Men det finns ju också något fint i de här gamla traditionerna. Och det är väl kanske det också, att tryggheten i, om man tänker att ens mamma kanske ser mer besvikelse i att det inte var som det var när hon gifte sig. Alltså jag tänker att det kan finnas något fint i att min mormor gifte sig i den här slöjan, och nu gör min mamma det, och nu gör min dotter det. Och just det här med traditioner som just följer det med.
Men också någonting som kommer med traditioner, tycker jag. Det som jag har insett nu när jag planerat bröllop, det är vilken press det finns jämt på kvinnan. Att, ja men det är så otroligt, det är liksom fånigt så här, ja men brudbuketten typ. Att, ja, det finns hela hemsidor som är dedikerade till hur man ska ordna en bra brudbukett, och hur otroligt viktigt det är att det liksom är en fin bukett man håller i handen, för annars så skämmer man ut det ungefär.
Ja, men jag har ju nästan blivit mörkrädd när man har läst på. Ja, men när vi har tittat upp saker som säger, ja men är det okej att det är plasttallrikar, säger vi.
Mm.
Och när man läser de som är emot det, och hur det alltid är kvinnan som det blir pinsamt för.
Ah.
Det är ju inte mannen som skämmer ut sig om vi äter på plasttallrikar.
Exakt.
Men det är ju kvinnan som visar att hon inte kan, hon hade skött sitt jobb.
Nej.
Och hur det fortfarande finns kvar i väldigt många kretsar.
Ja, verkligen.
Det har faktiskt gjort mig lite mörkrädd. För just bröllopen är ett ställe där könsrollerna fortfarande syns väldigt tydligt.
Mm. Nu får man ju också skit om det är plast, kanske.
Ja, jo.
Gud, på papperstallrik.
Men det kanske är skit på ett bättre sätt. Ja. Det kanske jag kan köpa på ett helt annat.
Absolut. Verkligen. Nej, men precis. Men det ligger mycket på kvinnan att ordna det. Kanske inte så här, när man tänker, vid första tanken så är det så här, nej, men så är det inte för oss längre. Men jag tror att det finns mycket under, alltså att många kvinnor känner den typen av press, om inte annat.
Mm. Det tror jag absolut. Det har vi diskuterat så mycket med din blivande man också, som är väldigt framåt och väldigt bra. Men att det finns nog saker som han inte har en press på, som vi har en press på, rent från vår uppfostran och från liksom samhället. Så att oavsett om, jag vet inte hur jag ska komma, men att den pressen finns liksom inom oss på ett sätt som jag tror att många killar inte har.
Ja.
Att det ska vara städat när det kommer över gäster, och för det är ändå vi som får bära hundhuvudet om det inte är det.
Ja, det ligger någon form av förväntningar som kanske är mycket gamla saker som ligger kvar.
Ja. Men ja, vi kanske ska gå över till det vi egentligen ska prata om.
Ja.
För vi ska ju faktiskt vara i Sverige idag.
Mm.
Och det brukar ju ni lyssnare gilla. Det brukar vara de avsnitten som vi får mest respons på.
Precis.
Och idag så ska vi prata om en varelse som är utsagt ond. Alltså den här varelsen är ond. Även om det kommer från en ganska sorglig historia, så är de ju elaka varelser.
Mm.
Vilket vi kom fram till när vi satt och pratade, att det är ganska ovanligt för Sverige.
Ja, vi har ju fått en del mejl också av en person som kan väldigt mycket om svensk folktro. Där skrev han det också, just om att det här med troll till exempel, att de är individer verkligen, att det är lite unikt. Att troll är inte alltid likadana, utan de kan vara på så många olika sätt och sådär. Att det finns mer goda, mer onda, precis som människor. Medan då, som sagt, de här figurerna är ju onda.
Ja, och det pratade vi om lite i vårt trollavsnitt också. Just det här med att de är en skuggvärld till oss.
Mm.
Men att de, ja, det finns godare och ondare. Och så är det ju även de flesta, typ skogsråd som jag pratade om tidigare. Hon är ju inte heller enbart ond.
Nej.
Hon gör onda saker, men hon gör också väldigt mycket goda saker.
Mm.
Och ja, det spelar ju egentligen ingen roll. Vi behöver inte hålla hemligt vilken varelse vi ska prata om, för det står i titeln. Men vi ska ju prata om mylingar idag. Och de är, som sagt, det är inte så att vi har hittat någonting gott de gör.
Nej.
Till skillnad från väldigt många andra varelser i Sverige.
Just det. Och vi tänkte läsa lite fakta om just mylingarna nu.
Förr i tiden trodde man att det bodde flera olika väsen i våra svenska skogar. Både goda väsen som hjälpte till att ta hand om djuren och växterna. Onda väsen som ville oss illa. Och de varelser som sökte hämnd då någon behandlat dem orätt. Ett av dessa hämndlystna väsen är mylingen. Mylingar är odöpta barn som mördats av sin egen mor. Precis som idag var det ett stort brott att mörda ett barn på den här tiden. Och kvinnor som desperat tagit till denna handling i hemlighet dömdes inte bara av folket utan även av domstolen och kyrkan. Det finns otaliga berättelser som berättar om skamkänslorna dessa kvinnor bar med sig. De kände ofta också en stor oro över vad som väntade dem efter döden. Detta då de inte längre var välkomna in i himmelriket. Men vilka är då dessa varelser som uppkommer från en sådan hemsk handling? Ordet myling kommer från det gamla ordet för mördad, vilket är ett passande namn då det som tidigare nämnt är just odöpta, mördade barn. Det sägs hålla till runt platsen det begravdes på, vilket ofta var myrar, uthus, stenrös och skogsbackar. Platser där du med hjälp av mörkret kunde smyga ut och gömma dina hemligheter. Det var inte ovanligt att du hörde hjärtskärande barnskrik och hulkande gråt från dessa platser. Mylingen kunde vara till synes otröstlig. Men du kan hjälpa en myling att gå vidare. Det kan be om olika saker. I en del sägner och berättelser vill de odöpta barnen ha ett eget namn. Om du ger dem detta kommer du att lämna platsen och få ro. I andra fall är det en begravning de vill ha. Du måste då gräva upp deras kvarlevor och begrava dessa i vigd jord på en kyrkogård. Mylingar var dock oftast väldigt ondsinta varelser. Och vanligtvis bad de inte om vare sig ett namn eller att bli begravda. Det såg helt enkelt till att du hjälpte dem. Om du var ute och gick och hade oturen att gå förbi en plats där en myling begravts, kunde varelsen hoppa upp på din rygg och tvinga dig att ta dem till en kyrkogård. Problemet var att dessa små varelser var mycket tunga och det blev tyngre och tyngre ju längre du gick. Det var därför inte ovanligt att folk stupade och dog innan de hunnit fram till en kyrkogård. Då satte sig mylingen ner och väntade in nästa olyckliga förbipasserande.
Efter den här faktan, vi började ju diskutera lite just var mylingarna kommer ifrån. Alltså var folktron har kommit ifrån. För i många fall, framförallt kanske svensk folktro, även folktro i andra delar av världen i och för sig, så är det väldigt tydligt att näcken finns för att du inte ska gå nära vattnet och drunkna. Ja. Eller ja, skogsrået, gå inte ut i skogen och gå vilse.
Mm.
Men vi började diskutera var mylingarna egentligen kommer ifrån. Vad är det de varnar för? Och det vi kom fram till var ju att det känns som att mylingarna kanske personifierar den här skammen som de här kvinnorna kände efter att ha behövt göra sig av med sitt barn.
Ja. Ah.
För jag kan tänka mig att det oftast var ganska sorgliga historier som låg bakom att de dödade sina barn innan de hade döpts.
Just det.
Att det kanske var en, ja, blivit gravid utanför äktenskap eller...
Och också intressant tycker jag att tänka hur mycket dopet betydde i Sverige.
Ja. Då. Jo, men verkligen, var du inte döpt, då var det ju fair game. Let the devil take you, liksom. Det var ju...
Ja, just det.
Är du döpt? Är du inte, va?
Nej, jag är inte döpt.
Alltså, det kommer inte bra för dig i livet, Miriam.
Jag gifte mig ju inte kyrkligt heller, så...
Nej, jag har ju fri gått ur kyrkan. Det var det första jag gjorde på min 18-årsdag, så...
Ja.
Så jag kanske inte är jätte Guds bästa barn heller.
Jag är kanske fortfarande med ändå. Det blir man väl ändå, även fast man inte är döpt.
Nej, man döps in i kyrkan.
Är det
du
så?
Du får ett medlemskap i Svenska kyrkan när du döps.
Aha. ja, då är jag väl inte med då.
Så jag tror inte du får gifta dig i kyrka.
Nej. Nej, det får jag inte. Det vet jag, för min sambo är inte heller med i kyrkan. Så vi får inte.
Nej, det räcker ju med att en är med. Men det får ni inte.
Ja, det räcker. Okej. Okay. Ja. Jaja, vi hade inga planer på det i alla fall. Men... Nej. Nej, men precis. Det är ju... Det känns ju definitivt som att skam är involverad. Men är det just så att det är mödrarna som måste ha mördat?
Ja. I alla fakta jag har hittat så är det faktiskt så. Att det måste vara en mamma som har mördat sitt barn. För att det ska bli en myling.
Jag tänker på det här med, du vet, att många... Att det inte är helt ovanligt att mammor mördar spädbarn.
Mm, du tänker på förlossningsdepressioner och så, eller?
Ja, men när det går till det extrema. Att det är ju... Jag läste någonstans, nu vågar inte jag slänga mig med siffror. Men det är väl så en av de vanligaste brotten, liksom morden som kvinnor begår.
Som kvinnor begår, ja. Och det har ju oftast att göra med de här förlossningspsykoserna, ja, och förlossningsdepressioner.
Ja, men precis. Men...
Jo, det är självklart att det här inte hör till några vanligheter. Absolut inte.
Men jag tänkte bara att... Kan det ha med det att göra att det kanske faktiskt är vanligare att det är mammor som mördar spädbarn än just fäder?
Ja, och jag kan dessutom tänka mig att på den tiden var det nog definitivt vanligare. För barnen var ju 100% kvinnans ansvar.
Ja, det är sant.
Männen hade ju liksom ingenting med det att göra. Plus att ofta var det väl så då att mannen hade ju fått sitt lilla roliga. Sen hade det blivit ett barn och det var ju kvinnans ansvar att lösa det problemet.
Ja.
Jag kan tänka mig att männen sällan hade någonting med det att göra. Speciellt inte om de inte var den utsagda pappan, tänkte jag säga. Alltså om det här hade kommit till utanför äktenskap eller...
Ja, jo, det beror på hur långt man går tillbaka, antar jag.
Ja, absolut. Nu är jag långt tillbaka. Ja. Till här.
Men precis,
det var inte här om året. Nej, men nu är jag...
Nej, precis.
Absolut, nu är jag långt tillbaka i tiden här.
Ja.
Eftersom jag tänker att det pratas mycket om pigor och...
Mm, just det.
Och då tänker jag att då var det säkert ganska vanligt. Eller snarare enligt... Typ min mamma släktforskar väldigt mycket.
Mm.
Och då har det ju varit väldigt vanligt att pigorna har fått barn med sina, vad säger man, liksom härskapet, mannen som äger gården.
Ja.
Och det är ju big no. Liksom. Och då har ju hon fått göra sig av med barnen. För de får ju inte finnas på papper.
Just det. Usch, vad hemskt.
Nej, något annat som jag kan tänka, som också liknar faktiskt La Llorona. Att La Llorona, det var ju många som trodde att det här ljudet som hon ger ifrån sig, hennes jämrande, att det var ett bergslejon? Nej, en mountainlejon. Det är mountainlejon. en puma? Nej.
Ja, något sånt.
Ja, i alla fall. Att det var deras läte, deras parningsljud, som var det folk trodde var La Llorona. Vi lyssnade på det i La Llorona, och så kan jag säga La Llorona flera gånger. Och jag kan tänka mig att även här, så många gånger när folk har trott att de har hört barngråt eller barnskrik, att det säkert kan vara svenska djur.
Ah.
För är det inte bland annat rådjurens parningsljud som ska låta precis som barnskrik?
Kan vara.
Jag för mig det finns i alla fall något djur som folk verkligen har reagerat jättemycket på, att det är så här, oh, fy, vad är det som låter, och folk har filmat det och sådär. Så har det visat sig, jag tror att det är rådjuren.
Mm. Ja, det kan ju vara rådjur, jag kan typ ingenting om sånt.
Nej, alltså, jag vet faktiskt inte heller, jag är absolut inte säker på vilket djur. Jag vet bara att jag har hört om ett specifikt djur. Och det finns säkert flera. Alltså överhuvudtaget kan jag tänka mig att det finns många läten ute i skogen som du inte hör så ofta. Och alltså, då vet man ju själv, när man är ute och går i skogen och det är mörkt och lite kusligt, du hör ju ljud överallt.
Ja. Vi ska ju läsa upp några... gamla vittnesmål från människor som menar att de har sett eller hört eller upplevt en myling. Och det här har vi då tagit från Roland Palmqvist, som har en hemsida om Roslagen. Det är då citerat från hans text.
En kvinna som hade hört en del om mylingar var Selma Jansson, som bodde i en liten stuga i Grovsta. I sin ungdom tjänade hon, liksom så många andra unga flickor gjorde, piga på flera platser i socknen. Hon berättade om en händelse då mylingen var inblandad. Det var när jag var barn. Så berättades det om en bonde som hette Anders Jansson. En dag på vintern, när han kom körande från Hästängen i Bergshamra, så kom han ju förbi Markälla. Och just där började hästarna att frusta. Trots att han inte hade något lastat på kälkarna. Bonden hoppade då av kälken han satt på för att se vad det var som stod på. Då fick han se att det satt en myling på bakkälken. Anders Jansson fann dock på råd. Han kopplade bort den bakre kälken och fick köra utan den hem till Grovsta. När han kom hem så sa han förskräckt: "Morfar, morfar, kälken står kvar." Selma Jansson berättade att den upprörda bonden var tvingad att hämta den kvarlämnade kälken dagen därpå. Carl Engman från Grovsta berättade om ett gäng med ungdomar som en kväll gick förbi den beryktade markällan och att de då fick höra otäcka ljud från skogen, och det blev förstås mycket rädda. Här är en typisk historia om en myling från Gösterö i Roslagens skärgård. I trakterna mellan Stensvik och Tranvik på Gösterö hörde en ung flicka en gång konstiga ljud från ett dike. Hon stannade och lyssnade noga och kunde till sist uppfatta att det var en barnröst som sa: "Benet är långt, byttan är trång, tag er pinnen." Flickan hörde också visslingar nere från diket. Hon blev förstås rädd och sprang fortast möjligt hem och berättade vad hon hade upplevt. När man senare började gräva i diket så fann man en bytta med ett barnlik. Det var alltså en myling hon hade hört.
Just det ligger ganska nära där vi bor faktiskt, så vi har ju hört om de här områdena. Så det var lite spännande att få höra om det.
Mm. Jo, vi bor ju i Roslagen.
Mm, det gör vi. Jag tycker det är intressant att höra liksom, riktiga vittnesmål, att hur mycket människor verkligen, ja, som sagt, har trott på det här.
Ja, och det som jag alltid känner när jag läser sånt här, om man nu ska välja att vara icke-troende, då blir jag lite så här, men gick de verkligen och bara blåjäga? Förstår du hur jag tänker?
Alltså, ja, verkligen.
Att vissa av de här historierna är så väldigt... Nej, men jag hörde ett barn som sa det här och sen grävde de upp och de hittade ett lik. Alltså, okej att folk har ljugit i alla tider om allt möjligt, men ibland kan jag bara känna, men varför skulle du dra en sån där jättelögn?
Ja, men
rätt och ärslet liksom. Alltså, jag vet inte. Det...
Ja, ja, det är lite extremt.
Ja, men det finns ju så många såna här. Okej, som sagt, det gör det om allt. Men jag... var man redan då så? Eller var det folk med... Nej, jag vet.
Det jag vet inte heller. Vi säger helt enkelt att det måste vara
så. Ja, det är ju så. Här har vi det. Svart på vitt. Nej, och grejen att det fanns ju också, som vi säger i faktan, vissa sätt att skydda sig mot mylingar.
Mm.
Och det var ju det här med att ge dem ett namn. Och i de flesta historier så säger de att det man ska göra är att låna ut sitt eget. Vilket jag tycker låter så läskigt. Det känns som en jättedum grej att göra.
Verkligen.
Fast det verkar vara det de säger att man ska. Att om de säger att de vill ha ett namn, mylingen ropar efter ett namn.
Mm.
Och då ska du svara att jag heter Malin och du kan låna mitt. Men jag tycker det känns så här, don't.
Nej, men det är väl bara för att de just, de är inte döpta där som du säger.
Nej, exakt, de vill bara ha ett namn. Och det är klart det finns många som heter samma namn. Men kan man inte bara ge dem ett annat? Ja, du kan heta Karin. Måste du ta ditt eget?
Verkligen, det är ju konstigt.
Ja.
Jag tänkte också det, att man ska säga jag heter Karin, nej jag heter Miriam men du heter Karin.
Ja, men precis, vad ger dem något annat? Varför ska de heta som du? För då känns det som ni har liksom gett ett band.
Fast du kanske inte får döpa den. Man säger väl så här, du kan ta mitt.
Ja, man säger, man säger antingen att du kan ta mitt eller du kan låna mitt. Så det är väl det, du äger väl kanske bara ditt namn.
Ja.
Att du har liksom rätt att dela med dig av det. Men du kan inte bara ge den ett annat namn. För du är ju inte någon präst.
Nej, just
eller det kanske du är, det beror på vem du är. Men det kanske är det, det har du rätt i. Det de också ber om ibland, det är ju att de vill amma. Och det ska du absolut inte säga ja till. Då är du död.
Ja, det förstår man ju.
Mm.
Vi ska läsa en berättelse idag från en lyssnare som vill vara anonym. Som har skickat den här till oss. Och det är sånt vi uppskattar och uppmuntrar er till att göra mer.
Mm. Och vi förstår att det kan vara svårt när man inte vet vilka varelser vi kommer att prata om. Men skriver ni en historia om någon varelse som vi inte har tagit upp, så är ju chanserna ganska stora för er att vi tar med den.
Mm. Här kommer den i alla fall. Elsa och jag har alltid varit oskiljaktiga. Så det är klart att folk blev förvånade när jag dök upp på jobbet i slutet av augusti utan henne. Vi kom ju alltid samtidigt. Jag stängde direkt in mig på mitt kontor och försökte undvika att möta någon blick så gott det gick. Att ens behöva svara på en enda fråga om henne skulle nog få mig att skrika rätt ut. Vi har fått höra i många år att vi har en speciell relation. Det är som att människor inte vill acceptera att man kan ha en riktig bästis efter 25 års ålder. Ja, vi kanske båda är gifta. Och ja, vi kanske har fast jobb och lån. Det betyder inte att man plötsligt vill träffa sin bästa vän mindre. Vi umgicks helt enkelt typ varje dag. Och arbetade på samma ställe dessutom. Vi hade pluggat ihop och växt upp ihop. Men nu hade allt förändrats. Denna sommar hade förstört mitt liv. I juni hade vi gjort oss redo för vår årliga tradition. En natt i en skog mitt ute ingenstans. Vi satt alltid med Google Maps tillsammans och försökte hitta en plats vi inte varit på tidigare. Någonstans inom en radie på 3 timmars bilkörning. Det skulle vara en riktig skog som man kunde gå djupt in i och inte riskera att bli störd. Vi köpte alltid med oss massa billig burkmat, chips och några flaskor vin. Sen berättade vi spökhistorier och lyssnade på läskiga poddar. Det här hade vi gjort varje år sedan jag fått körkort vid 19 års ålder. En tradition som vi båda såg fram emot varje år. Det blev som en invigningsritual av sommaren. Min man har alltid accepterat att jag och Elsa var så tajta. Och han småskrattade när vi exalterat satt och klickade oss fram på kartan efter en ny läskig plats. Vi hade funnit en plats bara någon timme bort och gjort alla inhandlingar. Elsa bodde nära mig, så jag skulle hämta upp henne följande kväll. Och tältet låg redan inpackat i bilen. När det väl blev dags och vi satt i bilen kvällen därpå pratade vi nästan i munnen på varandra och påminde varandra om alla roliga minnen vi haft från tidigare år ute i skogarna. Och den där gången när tältet fick en reva och det bara öste ner hela kvällen och vi la massor av stenar i ena hörnet för att vattnet skulle rinna dit, skrattade Elsa. Medan jag rullade in på mindre och mindre vägar som så småningom blev små grusvägar med stora träd svajandes på var sida om oss. Fy fan vad creepy, viskade Elsa. Det kan vara det värsta stället hittills. Jag ångrar mig fan varje år, fortsatte hon fnissandes. Vi parkerade längs vägen och slängde våra stora väskor över axlarna. Vi ville komma en bit in, men inte så långt att vi inte skulle hitta ut igen. Vi vandrade längs en stig ungefär 20 minuter innan vi nöjde oss. Skogen öppnade upp sig. Och i sommarkvällen lyste gläntan vi stannat vid i ett nästan magiskt dunkel. Elsa grävde fram sin lilla bluetooth-högtalare och drog på musiken medan jag tog ut tältet och dess delar i väskan. Med ett ljud som inte gjorde vare sig Lala eller Kent rättvisa ekandes ur den lilla högtalaren monterade vi tältet medan vi glatt sjöng med. Efter ytterligare några timmar, en flaska rödvin och 2 skräckpoddsavsnitt låg vi nerbäddade i varsin sovsäck. Elsa hyschade mig mitt i en mening och viskade: "Hörru, du låter som barnskrik." "Men skärp dig för fan, jag pallar inte mer nu," muttrade jag. Hon hade skrämt upp mig hela kvällen. "Men det är på riktigt nu, lyssna, det låter ju exakt så." Jag la mig stilla för att inte sovsäcken skulle prassla och lyssnade. Efter en liten stund hördes ett ljust skrikande. Ett ledset spädbarn. Men det var förmodligen någon fågel som jag inte kände till namnet på. En rysning fortplantade sig genom hela kroppen. Det kändes absurt med ett sånt skarpt ljud mitt i den mörka natten. Jag visste som tur var att solen skulle gå upp tidigt. Det kunde inte vara många timmar kvar. Vi måste båda ha somnat. För när jag öppnade ögonen låg Elsa med öppen mun och småsnarkade. Det var fortfarande svart ute. Jag fick verkligen anstränga mig för att se henne tydligt. Så mörkt var det. Medan jag kisade mot Elsa såg jag plötsligt en rörelse vid hennes huvud. En svart skugga som ryckte till. Jag andades in häftigt när jag såg konturerna av ett litet huvud och små armar. Det såg ut som en människa i miniatyr. Jag kunde inte se några detaljer. Det var för mörkt. Men huvudet rörde sig långsamt mot Elsa. Som att det skulle viska något i hennes öra. Jag skrek högt och kastade mig fram mot fotändan där min mobil låg. Och med darrig hand tryckte jag på ficklampan och lyste mot hennes ansikte. Elsa hade satt sig upp med rufsigt hår och ett förvånat uttryck i ansiktet. Vad händer? Frågade hon oroligt. Jag lyste runt i tältet men såg ingenting. Jag kan svära på att det var något här inne, viskade jag fortfarande chockad. Men jag måste ha sett fel. Det måste ha varit någon skugga från träden eller... Jag vet inte, men jag tyckte det såg ut som att något var i tältet. Jag visste inte om jag skulle säga att jag såg det in till henne. Hon var mer lättskrämd än jag. Och nu när jag börjat lugna ner mig förstod jag plötsligt hur dumt det verkade. Som att någon liten figur skulle ha befunnit sig här inne och sen bara försvunnit. Jag var dessutom väldigt trött när jag såg den. Vi la oss ner igen och Elsa somnade nästan genast. Jag låg vaken i 2 timmar till, tills solen hade börjat gå upp. Då lugnade jag äntligen ner mig tillräckligt för att somna. Om än en ryckig och orolig sömn. När vi vaknade morgonen därpå fick jag en svag känsla av att ha hört de där skriken under natten. Var fåglar vakna dygnet runt, eller? Nog för att jag kanske är lite bakis, men jag kände mig jävligt sliten, sa Elsa när vi satt och åt frukost i varsin tältstol. Jag har så jävla ont i axlarna och ryggen. Jag måste ha sovit dåligt i tältet bara. När vi packade ihop och skulle börja gå ville Elsa plötsligt gå åt ett annat håll än stigen vi kommit från. Hon sa att hon verkligen ville utforska lite. Motvilligt gick jag efter henne. Jag kände mig trött efter natten och väskan var tung. Men Elsa var orubblig. Hon gick i rask takt inåt. Och efter en stund vandrade hon plötsligt av stigen och fortsatte in mellan träden. Men du får ge dig, utbrast jag. Vart ska du egentligen? Vi kommer ju aldrig hitta ut. Men jag måste verkligen hitåt, svarade hon. Hennes ansikte var allvarligt. Hennes ögon flackade runt omkring sig och hon masserade ena axeln. Den väskan inte hängde på. Jag började bli orolig. Vad höll hon egentligen på med? Men jag kunde inte direkt bara lämna henne och dra. Jag snubblade fram bakom henne medan hon beslutsamt traskade vidare. Efter ytterligare en halvtimme stannade hon till och höll sig för nacken med en grimas av smärta. Hon hade ett stressat uttryck i ansiktet och ögonen var uppspärrade. Sen fortsatte hon bara framåt. Vi hade i princip slutat säga något alls. Jag försökte prata med henne då och då, men hon verkade helt ointresserad av mig. Jag hade ingen täckning alls längre, men försökte ändå ringa min man. Det kom inte ens fram några signaler. Till slut öppnade skogen upp sig och hon stannade till vid en liten sjö. Den kan inte ha varit mycket mer än 50 meter i diameter. Hon satte sig ner på marken vid vattenbrynet och bröt ihop. Hon hulkade och tårarna rann. Hon hade händerna för ansiktet och satt framåtlutad i mossan. Jag sprang fram och kramade om henne. Vad är det som händer? Frågade jag oroligt. Jag vet fan inte. Hjälp! Något är så jävla fel. Det är som att någon har pratat i mitt huvud hela morgonen. Jag bara vet att jag måste gå hitåt. Jag kan inte vända. Något kommer att gå så fel. Snälla, vad är det som händer med mig? Det sista kom ut som ett kvävt skrik. Men jag förstår inte, vad säger du egentligen? Jag visste inte vad jag skulle svara. Jag kunde inte ta in vad hon sa. Vi kanske ska vila en stund, föreslog jag. Jag försökte röra mig runt lite grann för att se om jag kunde få täckning. När Elsa lugnat ner sig frågade jag om vi skulle försöka vända om. Jag kände mig allvarligt bekymrad för henne. Hon var väldigt långt från sitt glada, fnissiga jag. Nej, sa hon bestämt. Vänd du, men jag måste vidare. Jag har en så dålig känsla. Jag måste fortsätta. Men för fan, Elsa, skrek jag till. Nu började jag bli arg. Inget kommer att hända, förutom att vi går så jävla vilse att vi inte hittar ut på flera dagar. Vad i helvete gör du? Vi stod upp båda två nu. Jag tog upp mobilen en gång till och tittade. En pinne darrade till och försvann på skärmen. Täckning. Med darriga händer försökte jag så snabbt jag kunde få fram kontaktlistan. Jag ville få hjälp och råd av min man, men jag tryckte fel och hamnade i kameraläget. Kameran var vinklad direkt mot Elsa och jag kunde inte slita blicken från henne genom kameran på grund av ren och skär fasa och chock. Jag tappade talförmågan totalt och kunde bara titta. På hennes högra axel hängde något. En liten människokropp, helt förkolnad och förvriden. Den hängde runt hennes hals och klämde sig fast längs hennes rygg med benen. Munnen såg ut att forma ord och den lutade sig in mot hennes öra. Jag släppte min väska i mossan. Sprang fram mot henne och tog hennes hand och började dra henne mot platsen vi kom från. Hon spjärnade emot. Vi måste skynda oss, ropade jag förtvivlat. Jag skiter i vad du säger. Du måste med nu. Elsa släppte äntligen sin väska och greppade ett hårdare tag om min axel och började springa med mig. Tillsammans sprang vi allt vi kunde mot bilen. Jag hoppades att jag fortfarande hade hyfsat koll på var den var. Hon snyftade häftigt. Jag vet inte vad hon förstod vid det här laget. Jag hade inte sagt något om vad jag sett. Efter några minuter började hon sakta in. Hon höll sig för axeln igen. Axeln där jag sett den förkolnade varelsen hänga. Jag höll själv tillbaka tårar. Skräcken strålade fortfarande i hela kroppen efter det jag sett i kameran. Hon fortsatte försöka springa framåt, men nu lite mer framåtlutad. Hennes kropp betedde sig som att hon bar på något mycket tungt. Fortsätt kämpa, vi klarar det! Jag tog oss framåt genom skogen, men allt mer långsamt för varje minut som gick. Till slut gick hon nästan helt framåtlutad och stönade av den osynliga tyngden. Då äntligen såg jag den lilla grusvägen vi parkerat på och sprang allt vad jag kunde rätt ut ur skogen. Jag kom fram till bilen och låste upp. Solen lyste så skarpt att jag nästan fick kisa. Jag vände mig om men kunde inte se Elsa någonstans. Sen hördes plötsligt två höga skrik. De kom nästan samtidigt. Det ena skriket kom från Elsa. Det andra skriket kom från något som jag plötsligt förstod aldrig hade varit en fågel, utan något annat. Spädbarnet på axeln. Jag letade efter henne i flera timmar i skogen utan resultat. När polisen till slut kommit fortsatte de i dagar att söka efter henne. Det var sista gången jag såg Elsa. Hennes familj, min man och våra vänner pratar om henne som att hon fortfarande kanske kan komma tillbaka. Som att hon inte säkert är helt död. Men jag vet. För jag vet vad som hände den natten. Jag vet vad som hände där i skogen. Jag har förstått vad figuren var. Och att vi måste gå in i helt fel skog. Spädbarnen som bara finns i gammal folktro måste existera i verkligheten. Mylingarna. Så nu lever jag mitt liv utan Elsa. På jobbet sitter jag instängd och undviker frågor och bekymrade miner. De vet ju inte att det är mitt fel. att jag tvingade henne att springa åt fel håll. Att mylingar gör en tyngre och tyngre om man inte lyssnar. Tills man inte orkar mer. Det är mitt fel att min bästa vän är död. Om den här är sann så är den ju ganska så fruktansvärd.
Ja, väldigt. Nej, men jag blir ganska berörd av den här faktiskt. Jag tycker det är... Usch, ja. Just den här skuldkänslorna som man måste ha.
Mm.
För hon kämpade ju dessutom på så mycket till precis på slutet när hon springer ut mot bilen och glömmer att liksom titta om hon har henne med sig.
Ja, exakt.
Den är ju också väldigt klassisk på många sätt. Med sakerna som vi har lärt oss om mylingar.
Mm.
Just det här med att hon blir tyngre och tyngre. Och vi vet ju inte vart hon är på väg. Men det kanske är mot en kyrkogård. Som den här varelsen
vill ta henne.
Ja. Ja, varelsen mylingen. Vi vet att det är myling. Men det vet vi ju inte riktigt vart. Men det kan ju mycket väl vara det.
Ja, det vet inte. Det är att de är så här förkolnade och sådär också tycker jag är...
Jag undrar om det är olika då. Alltså jag tänker hur mamman valde att avsluta deras liv. Alltså om de ser olika ut beroende på... Hur de dog.
Ja, just det. För den här är ju förkolnad.
Mm.
Ja, nej, det är säkert olika då.
Ja. Gud vad jag känner att jag är så trött nu. Så nu börjar jag bara se så komiska grejer framför mig. Ja, nej.
Hur de är döda menar du?
Ja, men jag tänker hur de ser ut beroende på vad de har dött av.
Ja, gud.
Vissa kan bli ganska morbida, men det kan också bli ganska komiskt.
Ja.
Ja. Men innan jag börjar bli för fnittrig och för borta så kanske vi ska säga hej då. För det var faktiskt allt vi hade för den här veckan.
Ja. Och då är vi tillbaka med om 2 veckor med sista avsnittet för sommarsäsongen då.
Mm. Och ni vet ju var ni hittar oss.
Mm.
Folktropodden på Facebook, Instagram. Och vi har även mail. folktropodden@gmail.com. Och som sagt, skicka jättegärna berättelser, saker ni har sett, tips.
Ja.
Skriv bara ett hej. Skriv något gulligt på iTunes.
Ja, gör det, tack. Tack för att ni har lyssnat.
Hej då!